Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla.
Jag pratar inte för mycket nu, det här är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. I otakt med samtiden. Dagens gäster är vi själva och det är ett specialinsatt inslag som är tillägnat danska poeten Yahya Hassan. Vi hade tänkt hylla om för hans poesi, men vi störde oss också på eftermälet. Men i och med att våra tankar redan har dryftats i media av bland annat av flera, men bland annat av Sara Abdullah i GP och Kajsa X Ekman i Aftonbladet, så kan vi väl, och Hassans egen vän Martin i Expressen.
Martin Hamsik.
Precis, som är en av Danmarks främsta journalister och var kanske Hassans bästa vän, så kan vi väl läsa upp lite kort ur dem och kommentera dem. Det pågår ju nu nästan ett drev mot Athena Farrokhzad, poet och aktivist och ansvarig för Sveriges populäraste skrivarskola, biskops Arne. Vi pratade ju om förut, du och jag, Stig, väl, när de här höll på, när det började drevet. Även när det är personer vi tycker genuint illa om, så är vi faktiskt mot drev, eller hur?
Alltså drev är per definition någonting ont.
Ja, ja, och det är som en pöbel som mobbar och sådär. Men samtidigt, i hennes fall handlar det om att hon själv har varit väldigt duktig på att dra i gång drev. Även mot liksom kvinnliga feminister. Jag själv tyckte att hon var en oskön person efter de identitetspolitiska angreppen mot Kajsa Ekis Ekman till exempel.
Ja, alltså hon är en person som, alltså man måste skilja på sak och person, va? Man kan ju tycka en sak och det får du stå för, va? Sen kan jag tycka att en person är obehaglig, men det betyder inte, eftersom du inte känner personen, va?
Nej.
Så betyder inte det att du ska döma personen.
Nej.
Så som det står i Bibeln, döm inte så blir du inte själv dömd.
Nej, men sen här ger ju här en person som tillhör moralistidentitetsvänstern, som har suttit länge på höga hästar vad folk ska tycka och tänka och sånt. Och det folk blev förbannade för, främst muslimska tjejer och tjejer från Mellanöstern, ser jag nu. För, alltså, det är inte bara Sara Abdullahi, utan det är nya skribenter på svenskarna, sett alla möjliga, även skådisar som även Ahmad, som vi hade i podden tidigare, sett på, som han har varit jätteviktig för, Yahya Hassan. Alla de här unga tjejerna som dyrkade honom mer, tror jag, för hans kritik av islam än hans utseende, att han var tuff och bad guy och sådär. De är ju upprörda om någon, för att hon hade ju mer eller mindre sågat honom i början, för att hon tyckte att han var för islamkritisk och att han skrev för mycket om våld. Hon tyckte bland annat att hon kunde lära honom skriva, och sen skrev hon en pinsam inlaga här i DN för en vecka. Och det är den som upprör folk, om hur hon skulle, och framförallt Yahya Hassans bästa vän, om hur hon skulle kunna ta honom under hans arm och gå iväg med honom och hjälpa honom.
Men den hade nog haft en kniv färdig.
Ja, ja. Och jag upprör sig själv. Nej, jag upprörde sedan då också, för jag tyckte liksom, en som skriver det han skriver, som uttalar ordet neger eller säger att han ska slå, eller att han beskriver hur han misshandlar en tjej som kallar honom blatte eller och islam allmänt islamkritisk och sådär, han skulle aldrig få sätta foten till hennes skriva skola, ej heller mindre recenseras idén om han vore en svensk författare. Så, och jag tycker det här också mot Athena, det är ju ytterst DNs fel. Jag tycker att de har haft två eller de har två väldigt svaga chefredaktörer. Jag tror att anledningen att många har liksom så att många att han berör så många, att han blir så personlig för många, från alla, från att den affär försad och till Kajsa Ekis och Sara Abdullahi och även mig själv, beror på att han, det är många som känner igen den här busen som är full av känslor och ilska men också väldigt intelligent. Och i mitt fall till exempel finns det massor jag kan känna igen, och det tar jag upp, jag kommer ta upp det också, varför jag hade kontakt med dem, och bland annat den kuriosa när jag rökte upp hans hasch. Men vi börjar med den här som har varit i debatten och kommenterar. Vi kan ju börja med, vi läser inte upp Athena Farrokhzad, för den var så otroligt pinsam, också rent litterärt och stilistiskt och sentimentalt och sådär. Men däremot kan vi, tycker jag, läsa, vi börjar i den ordningen de kom, och det måste man också tänka på Sverige, hur politiskt korrekt, att det är först när en dansk, Yahya Hassins egen bästa vän, går till attack mot Athena, som de andra vågar haka på. I alla fall, Martin skrev så här: gravplundring är den mest ovärdiga formen av stöld. Men det dröjde inte länge innan tjuvarna anlände för att plundra Yahya Hassans historia. Athena Farrokhzad var bland de första. Redan innan hans begravning var hon beredd, för hon kunde naturligtvis berätta den mest sanna historien om honom. Yahya Hassans död kommer med en klarhet, skriver hon. Alltså en större klarhet än den som hon själv kastade över sitt liv. Han själv kastade över sitt liv. Hans död visar hur bruna män dör och hur de vita hycklarna vägrar att tala om dödsorsaken. Klassamhället, statsrasismen, Israel, ja, och självklart, naturligtvis, här kommer det, patriarkatet. Det var det som hade ihjäl Yahya. Kapitalisterna, rasisterna, sionisterna, männen. Sen fortsätter jag här. Yahya Hassan ignorerade henne den enda gång de träffades. Det förstår man av hennes kommentar. Men hade han bara följt med henne hade hon tagit honom under armen, bort från folkmassorna och de blivande bödlarna i medie- och litteraturvärldarna. Ja, då hade de tillsammans förflyttat diskursen. Men varför skulle hon då ha berättat för honom om denna diskurs? Kanske som om denna diskurs, som hon skrev i samband med hans första diktsamling i Aftonbladet 2018. Att hon borde ha skrivit sina dikter på ett annat sätt. Inte varit så kritiskt. Inte lämnat ut sin familj och barndom på det sättet. Kanske inte ha skrivit om dem överhuvudtaget. Varför inte? För att rasisterna utnyttjade honom. Ja, det var den fortsätter ju. Men vi kan ju kommentera den här artikeln, ja, men alltså, snabbt här.
Alltså, det är ju, alltså, Sverige har lidit. Jag skulle vilja säga att Sverige har lidit under ungefär exakt 20 år. Av ett slags DDR. Jag var ju med under vänstertiden, och Ebba Witt-Brattström, som jag i och för sig tycker om som människa, hon trodde ju då att jag skrev autisterna för att döda den här politiska diskursen.
Mm.
Alltså, jag var ju själv, till skillnad från henne, hon var ju med och startade grupp 8, vilket var väldigt bra, va?
Mm.
Men jag var ju alltså verkligen aktiv inom vänstern.
Mm.
Och upptäckte ju då på en middag hos Kjell-Olof Feldt, finansminister, att jag var telefonavlyssnad.
Mm.
Alltså, grejen är den, hela det här begreppet vänster har förstört.
Men den här kvinnan, hon kallar sig sprungen ur också flera generationer i marxistisk idétradition, men det är ju inte den som är hennes antagonist. Kajsa Ekis Ekman är ju mer det. Den här håller mer på med identitetsgrejer och queer, och det kommer vi till senare, och hon är född på 80-talet. Men vi kan väl bara, alltså, här, det var ju Martin då som satte igång, för jag tror faktiskt att Sverige är så PK som han hade inte, precis som Yahya Hassan, aldrig skulle kunna varit en svensk queer och blivit utgiven här. Vi kan läsa Holbeck och Hassan och sånt i Sverige och hylla på kultursidorna, för medelklassen gillar det gärna att bli lite förnedrande ibland. Men då, om det kommer från något annat, en svensk skulle aldrig publicerats.
Jag skulle hamna på koken.
Men i alla fall, han satte igång det som många kände, att hon plundrade hans grav just för hyckleriet. Det här att hon har sågat honom och så, men sen ville hon göra honom bättre och gå med honom under armen och skulle rädda honom. Det jag i och för sig, det jag tycker det jag vill ta en försvar, eller som jag både reagerade mot. Artikeln hette att varför dör svarta unga män, eller om den hette svarta män fler. Dels skulle araber och palestinier nog blivit upprörda och klumpas ihop med afrikaner. För det, jag har aldrig mött så mycket rasist som när jag rest, vilket jag har gjort mycket i Mellanöstern och arabiska män, världen, mot just svarta män. Men om hon då vill klumpa ihop den, så den provocerade mig först, för att det här med depression och missbruk och sånt, det är ju högst demokratiskt, det är överallt. Och jag har skrivit lite om det i mitt mörka hjärta, men jag, det är därför jag också identifierade mig själv med Hassan också lite i hans ålder. När han var 18 gick jag själv omkring med vapen och jag var suicidal och eller låg även intagen för självmordsförsök. Vi kanske kommer in på det lite mer, men det som jag tänkte där då, det är ju att det här med mental ohälsa, det stämmer med depression och självmordstankar. Det är ju många som har, framförallt vita män också, de enda runt omkring oss som har varit också.
Det är fruktansvärt och jag mår jävligt dåligt.
Ja, och du, och folk som vi, eller du, jag eller du känner som har gått ut med det, förutom jag nu kanske och även i mitt mörka hjärta, det är ju, men Ola Pass gjorde det nyligen i en podd, han kommer i en podd nu som vi redan har spelat in om några veckor. Jag vet inte om vi talade om det då, men han har haft sådana tankar, Persbrandt har haft det, gått ut i podda med det. Sebbe Staxet, Jonas Inde som var en nära vän till mig innan han började flirta för mycket med nazism och högerextremism, han har till och med hoppat ut genom fönster och sådana grejer. Den, det blev
även
tjejer. Ja, även tjejer, men det hörde jag många upprördes över, att det var så här typ att bara att kapitalismen gör att bara svarta arabiska män begår självmord. Sanningen är ju den att män överlag överrepresenterade i Sverige på självmord. Mm. Och det handlar såklart om missbruk, färre vänner, ensamhet, svårare att tala om känslor, alltså om man ska ta det generellt i stora grupp, och andra saker också. Men det är i alla fall högst demokratiskt. Däremot vill jag ta till hennes försvar, om man ska vara djävulens advokat här, att när jag, som jag gör nu, jobbar ibland med människor som är på riktiga botten, att det är riktigt nära att dö av kriminalitet eller överdos, då tycker jag nog att män från Mellanöstern och afrikanska män är överrepresenterade om man jämför med svenska.
Ja, så är det. Absolut.
Och det handlar om kriminaliteten det jag mest syftar på. Jo, och sen har vi med afghanerna, de som Jair Hassan kallar skäggbarn. De där har du ju heroin från kulturen och så.
Jo, alltså det är ju, alltså det finns ju olika nivåer i helvetet. Och, men man ska inte heller glömma åt tjejerna. Jag kommer bara plötsligt tänka på en kvinna som heter Siv Berg. Det var så att jag höll på att fixa till min bokhylla och så ramlade ner en bok. Det var en kvinna som, jag brukade när jag var fattig, brukade käka bara gildkorv. Och hon brukade sitta bredvid mig och så sa hon att ja, du blir lurad hela tiden Stig, du är så snäll och så. Va? Så jag läser den här boken, jag tänker vad fan, jag tror inte på tillfället, det är som Lars Martin Johansson och Leif G. Persson. Varför ramlar han ut ur bokhyllan nu? Den heter Allt blir bra. Och plötsligt så ändrades min syn på det här med övergrepp på kvinnor. Och då började jag undra, vad fan, jag har ju läst så jävla mycket böcker om kvinnor. Men jag har liksom inte riktigt trott på det där, va. Förrän hon skrev en helt osminkad bok om hur hon blev förgripen av sin man, va.
Mm.
Som dopade henne med sömnmedel. Och sen satte på henne, va.
Mm.
Alltså, jag har aldrig tagit så illa vid mig och förstått kvinnor så väl som denna bok, som förmodligen inte alls kommer ut i någon, den har kommit ut på eget förlag, va. Hon är fången nu någonstans i Fuengorola i Spanien, för hon är gammal, va. Och kämpat ett helt liv för att liksom överleva och haft massa jävla svin till den. Och plötsligt så förstod jag, till skillnad från när jag läst alla feministiska böcker om det här, och då tänkte jag så här, kanske är det felet med att det är för litterärt, va.
Mm.
Alltså det finns ju ett jävla kvinnoförtryck som verkligen inte är okej. Och när det gäller då tjejer som både jag och du känner som så mer och mer lyckade tar livet av sig och vi är rädda för dem håller på med knivar och grejer. Alltså det är synd om dem, va?
Mm.
Vi måste på något sätt ena oss.
Mm.
Och vi måste sluta att vara så jävla förbannade på varandra. Därför måste vi också försvara Athena Farouchad. Alltså, felet ligger hos branschen. De övervärderar den stackars Athena Farouchad.
Nej, men det som gör henne, som upprör mig mer än att hon skulle vara en form av undermålig poet. Det finns säkert, jag tycker alla har rätt att ha sin egen smak och gilla henne och så. Det är makten hon sitter på som rektor för biskops Arne där man ser att hon har bildat nästan som en sekt kring sig och där hon är mer aktivist ur det här i moralistvänstern och identitetsvänstern än vad hon är författare. Och då är det farligt att ha en sån som rektor. Sen vill man ju ha sån här på konstfack och överallt. Och det är det som är farligt när det blir så här identitets... Eller när det blir den här politiska korrekta... När medelklassen lyfter in de här som de ser som ofarliga.
Ja, alltså medelklassen är helt enkelt det onda i Sverige.
Ja.
Och det är en gång för alla... konstatera detta och det är synd om medelklassen.
Det kommer vi komma in på mer när vi går in på Kajsa Ekis Ekmans, men nu fortsätter vi tycker jag med Sara Abdullais inlägg som vi sa. Det kommer nu. Av sådana som vi inte matade med kultur. Jag ska bara säga min uppfattning om Sara Abdullai innan vi vinner. Jag tycker, eller innan vi kommer in på den här, som person. Så, det är uppfriskande att läsa hennes inlägg och artiklar och sådär, för att hon det känns som att man märker att hon inte kommer från ett kulturen som även jag själv gör, att hon upptäcker, och det, hon har fått kritik tror jag för det, att det är mycket Beckett och Norén och mycket vita män, men det är uppfriskande den också att se hennes kärlek till de här,
den här
stora dramatikerna på
Lidia Prasovic hon heter. Hon är också bra.
Ja, jo, det finns flera bra. Men okej, jag börjar läsa henne. Om det ska finnas något vi, måste det finnas luft att berätta om smärtpunkter man erfarit, även om det kan råka mata eldar. Det är berättelserna också en del av våra speglar. Jag är stolt över att alltid känna mig främmande i den kulturklass som bryr sig mer om radikala gester, rumsrena nog för att passa på kultursidorna. Av vad sådana som vi inte matade med kultur och några fina teorier med modersmjölken får ut av att läsa Yahya Hassan. Det underbara med litteraturen är att han kan läsa så olika. Men att så snart efter Yahya Hassans död använda hans liv och dikt för egen agenda och göra politiska poänger, vilka han själv hatade, matar bara det egna egot.
Ja, hon är en av starka kommande rösterna. Jag är väldigt positiv till den jätteunga gruppen av människor som är typ mellan 20 och 32 ungefär, va?
Mm.
Alltså de som har gjort uppror emot de här dumma feministerna och de här dumma idiotvänstertyperna. Och de har faktiskt förstört vänstern.
Okej, men nu fortsätter vi med kanske den som i alla fall jag känner mig identifierad med mest med i politisk hållning, även om hon är mer vänster än vad jag är, Kajsa Ekis Ekman. Men i den här hållningen i fråga om just mot Athena, för alla handlar egentligen mot Athena, så delar jag mest hennes uppfattning. Och så har vi då Kajsa Ekis Ekmans inlaga igår i Aftonbladet som jag tror var den 9 maj borde det varit.
Mm.
Där hon skriver så här: kanske är det att han var äkta, medan hela vår samtid är så tillrättalagd. Att han gjorde något så ovanligt som att skriva utan ett förutbestämt narrativ. Han skrev rakt på, som bara helgjutna själar kan göra. Han tänkte inte, vem ska jag verka vara? Så många andra samtida skribenter har bestämt sig för en berättelse och letar i sitt liv efter de detaljer som kan passa in. Man märker nu att många försöker få in Yahya Hassan i ett narrativ. Det heter att han kritiserade islam, som om poesin vore någon pamflett. Han attackerade hyckleriet hos alla, familjen, släkten, religionen, socialen, samhället. Möjligtvis ökade han på sarkasmen för att få den chockeffekt som dansk offentlighet uppskattar. Det finns få som honom, för vår samtid håller sig med en mekanism som marginaliserar röster från de stora lagren. Man ska gärna vara från orten, men man måste tala medelklassens språk. Man ska vara feminist, queer och färgblind på medelklassens sätt. Man ska vara kritisk, men endast mot majoritetssamhället, som man följaktligen måste känna väl. Det är just också det här till exempel som att... Jag var inne på Jonas Hassan Kemeran, man tar in dem för att man vet att de är ändå en del. De är svenskar.
Ja, men alltså det hände någon gång, alltså jag vet när det var, typ tid 80-tal, eller sent 80-tal, att folk började köra med det här, va? Att de kommer från en viss miljö. Alltså jag kommer från arbetarklassen, jag kommer från förorten. Va? Men bara tanken på att jag skulle liksom använda det som ett argument. Och det måste man hålla Torsten Flink verkligen räkning för. Han körde aldrig med att han var halvmarokkan.
Nej, jag vet inte vad, så jag kommer komma in på det nu. Det har vi något mer att kommentera, Kajsas.
Nej, alltså, Kajsa är bara helt enkelt som ett språkrör för oss som vi beundrar.
Ja, sen beundrar hon nog inte alltid oss.
Nej, men det må det vara. Det är inte alltid kärlek är besvarad. Nej, men alltså,
Men innan vi kommer in på det och de liknande, så talar vi om, kan vi väl prata lite om hans författarskap och influenser och så.
Alltså grejen med Yahya Hassan, det här är väldigt kontroversiellt, men om man säger så här att ungefär 95% av all litteratur i Sverige skulle jag väl säga är fake. Det är uträknat. Sen är ungefär 5% är på riktigt. Du kan ta Kristina Lung som dog nu, va? Hon var på riktigt, va? Lars Norén är på riktigt, va? Det finns ju de som är på riktigt och då bara kommer det, va? Alltså det är ungefär som shamaner i Sibirien. Alltså det är inte så att man räknar ut någonting i förväg. Utan du får det som en gåva. Och det är det som... Det är det som... Alltså man säger så här, va. Varför beundrar jag Thomas Bernhard mer än, låt oss säga, Graham Greene? Varför håller jag Beckett högre än John le Carré? Även om jag lär mig mer om mänskligt beteende av le Carré och Green, va? Mm. Därför att de gör någonting som inte har funnits tidigare i världen. Ta bort Céline. Han må ha varit antisemit. Men ta bort Céline, så är det som att du tar bort blåbär i världen. Va?
Ja, men...
Ta bort Gunnar Björling. Ta bort Gunnar Ekelöf. Mm. Och du tar bort någonting essentiellt som inte har funnits. Och alla är så jävla avundsjuka på det.
Ja, men här vill
jag... Vi har fått det gratis.
Ja, men här vill jag inflika något. Att du var ju snäll i alla fall i dina första böcker. Så där klarade du att bli utgiven, tror jag. Men alltså, som jag sa tidigare i podden, att Holbeck eller Hassan skulle aldrig kunna bli utgiven i Sverige. Vi pratade förut,
ja,
när vi satt åt middag om Per Landin, din vän. Att han får inte det uppmärksamhet han förtjänar på grund av att han har skrivit så mycket om Nazi-Tyskland.
Mm.
Och det är samma sak, en Céline eller Holbeck skulle aldrig utgiven i Sverige.
Det är nästan alltid så att de som är riktiga författare kommer från ganska fattiga förhållanden.
Ja. Ja.
Och sen blir de accepterade av överklassen därför att de har någonting som de saknar, va?
Mm.
Grejen är den att du kan komma från vilken klass som helst. Det finns ju bra överklassförfattare också.
Mm.
Det där är utjämnat och det spelar ingen roll. Det bara droppar ner, ungefär som du tänker sommarregnen, midsommarafton. Det droppar och det droppar på vissa personer. Djupt orättvist kan man säga. På samma sätt som att vissa människor ser väldigt bra ut. En del killar har jävligt stora kukar, vad som helst. Det är orättvist, men så ser livet ut. Och problemet är att det finns en förföljelse av dessa författare. Alltså de hittar på vad fan som helst om bra folk. Om människor som har fått någonting av Gud, för de är avundsjuka. Och avundsjukan är faktiskt, det är alltså tre stycken budord mot avundsjukan i Tigus bud.
Hassan hade två favoritförfattare. Det var Knausgård och det var Mikael Strunge. Och det är därför han använde versaler som Mikael Strunge.
Ja.
Samtidigt som jag tycker då att Mikael Strunge, han är ojämn. men han är mer poetisk och bra. Fast jag hittade sen när jag började läsa om Hassan det poetiska också än Hassan. Medan Hassan är mer, mycket mer politisk och kontroversiell. Men sen har de båda den här depressiva.
Ja,
man kan förutspå ett självmord. Ja, nu vet vi inte, det behöver väl också säga. Vi vet inte hur Hassan dog. Han hittades 24 år gammal i sin lägenhet enligt mina danska kollegor och hans vänner så hade han legat inne på psyket innan. Och det är också problem med coronatider att du blir för snabbt utskriven.
Mm. Men alltså, jag filmade ju Mikael Strunge.
Men samtidigt, det vill jag säga, det är som Richard Günther sa till mig när jag analyserade en Norén-pjäs, att det finns ingen människa som är mer övertygad om vad den ska göra än den som vill begå sitt självmord, om det nu var det. Det kan ju ha varit en överdos, men vad jag vet också från gemensamma vänner och sådär, så var det ju mer hasch, och vilket förklarar psykosen och sådär. Men du kan ju begå också inom psykos och göra vad som helst.
Ja, det är hela jävla tråget. Och när jag gjorde Mikael Strunge så var ju det parallellfall.
Du kände honom?
Jag kände ju Mikael, va. Och det var ju bara tragiskt. Han fick ett skov, alltså han var monodepsi på riktigt. Och hans bästa diktsamling, det är hans mörkaste diktsamling, som är utgiven under ett fiktivt namn, där han själv skrev recensionen av den diktsamlingen, va. Så jävla fräckt, va. Alltså helt i klass med Yahya Hassan, va. Och sen så var Strunge, han fick ett skov av depression. Och han och hans tjej var i hallen. Han sa han skulle hämta några böcker på väg till sjukhuset. Han bodde på 4:e eller 5:e våningen. Och så bara slängde han sig rakt ut genom fönstret. Det var 3 veckor efter vi hade filmat, va? Så det var ju jävla tragiskt, va.
Strunge var ju mycket inspirerad också av David Bowie, vad han stod då.
Ja, men Strunge var ju ett geni.
Ja. Men där har ju det med cut-up-teknik, och det var sen, samtidigt Burroughs, vi kom in på Burroughs mer sen, att det kommer ju från framförallt Burroughs, och du är ju inte så förtjust i beatnik och så här rockpoesi som båda de var egentligen. Samtidigt som jag kan se ett släktskap ändå med som Hassan, att han hotar journalister och sådär.
Ja,
det gjorde du ju Nattademina också.
Jo, men alltså jag har ju lite kluven inställning till.
Ja. Ja, men det jag tycker med eftermälet däremot också, jag tycker nog att Hassan var ett underbarn, men han var inte som eftermälet också liksom, att det, där man jämför honom med Rimbaud nu helt plötsligt på de här, framförallt man känner ju då hyckleriet på svenska
kulturen, ja.
När du vet att han aldrig skulle blivit utgiven i Sverige eller recenserad. Det
är nej, men alltså, han har skrivit en del väldigt bra dikter.
Ja, men däremot så Rimbaud var ju också, han var ju stilistiskt alltså, han revolutionerade poesin. Det kan man,
men jag är helt säker på att i paradiset kommer Rimbaud att bjuda Yahya Hassan på lite hash.
Ja. Nej, men jag har också alltid sagt att Rimbaud var den första rockstjärnan när jag skrivit en artikel.
Ja, men har du läst boken om Rimbaud?
Nej, jag ska låna den.
Alltså, den är så jävla tung. Han är ju född 100 år för sent.
Ja.
Det är för tidigt. Han håller på att skrika könsord till tjejerna på sin skola på 1860-talet. Kom igen.
Ja, eftersom så många också har pratat om hur de känner Yahya Hassan som en broder och syster, eller allt möjligt. Vem, så kan jag väl berätta om min relation, så ska jag ta den här storyn med arset också. Jag kunde se på personlig, därför tycker jag att jag har rätt att uttala mig, för att jag kan se personliga likheter. Att det pratas mycket om klass i Hassan och ras och etnisk ursprung, men där är vi från kanske totalt olika klasser, att han är trasproletariat eller någon form av sån. I mitt fall så, jag vet inte vad jag tillhör för klass. Per Hagman är den som jag har träffat och känner som står mig närmast, att man känner sig hemma i någon klass. Men visst, på min mormors sida, jag växte upp på herrgård på somrarna och sådär, och mamma gick med prinsessan i franska skolan och morbror i privatskolor och sådär, men Däremot, min mamma kan man väl beskriva närmast som väldigt lik Lund. Både som person och sen den här klassresan neråt. Så att det var väldigt fattigt. Så
och din pappa kan man beskriva som en värre version av dig.
Ja, och han var ju folkskollärarson, alltså lägre medelklass. Men däremot, där fanns det alltid pengar till skillnad mot hos mamma. Fast hos mormor också, så i perioder också med mental ohälsa så, där, så hade jag ju väldigt fattigt. Och när pappa dog så började jag leva gatuliv. Därmed vill jag väl också prata om de likheterna med där. Att vi fick båda kvinnliga kontaktmän, som det kallas.
Mm.
Som vi blev sexuellt utnyttjade av. Jaja, han hämnades väl lite hårdare att han polisanmälde kvinnan. Och han snodde mannens Fendi-gitarr och lät sin kusin Hälarhassen sälja. Det skriver han om i sina dikter.
Ja, det är också sexuellt utnyttjat.
Ja, han var en känd författare. Men, precis. Men det kommer vi till senare kanske. Men i alla fall, och sen var vi också dömda då. Vi var också uppväxta med våldsamma fäder. Vilket gjorde att vi själva blev, jag tror, mer våldsamma än vi var lagda. Och båda dömda för våldsbrott i tonåren. Han, på pappret, värre grejer än mig. Däremot skrivs det, det vill jag ju också säga om han, att det skrivs i både dansk och svensk press här. Han dömdes för att ha skjutit en 17-åring i foten. Där bör man väl också säga att vi vet inte situationen. Det är ingen som har redogjort för den. Han själv var ju då kanske 19, så det är inte som att det är en vuxen människa som har gått och skjutit ett barn i foten. Jag själv i den där åldern, jag var tvungen att bära vapen också för min egen säkerhet. Och jag klarade mig tack vare vapen. Gudskelov slapp jag använda det. Lever du den världen kan ett vapen rädda dig. Så därmed måste man förstå, tycker jag också, Hassans värld. Varför han var vapen och sådana grejer. Även om han var psykotisk och sådär säkert också. Nu kommer jag väl in på det här då. Och då också mina band till Hassan på något sätt. De känns som band. Fast jag är precis som Kajsa, Abdullahi och Athena. Alla kanske mer personligt. För att han hade något sånt som lockade till sig. Och sen, men här var det ändå på riktigt att när han hade släppt så sin första diktsamling. Som sålde 130 000 på bara något halvår i Danmark. Och där ska vi väl också säga, förutom att poesin, så måste vi väl hålla med kanske Athena och sådana, att mycket sålde på grund av danskarnas islamkritik.
Som fanns där. Så var det säkert.
Okej, men här ska jag berätta den här historien. Då hade han slagit igenom ett dunder och bra. Och så kommer hans diktsamling ut på svenska som blir 2000-talets mest sålda diktsamling i Sverige av en utländsk författare i alla fall. Mm. Det vet man redan. Antagligen kanske som helhet också.
Ja.
Men då är han här på promotionbesök. Och en väninna till mig som är kring administrationen kring honom, med det här PR-maskineriet, hon andra vidare där på efterfest, och de mässar mig, men jag så här, det här ångrar jag djupt. Kom hit typ på efterfest, jag missar, jag, eller ringer, jag hör inte. Sen när jag väl ser och drar dit, då har ju Jaja Hassan redan varit där. Men han har suttit där och rökt hasch medan han hade ju sett på vakt, trots att han föraktade poliser på grund av sitt hotet från islamister. Så då har svenska sett på vakter stått utanför dörren medan han har suttit där och rökt på. Men sen har han lämnat haschet, som jag såg det, till mig. Och i vanliga fall är att, gillar jag inte cannabis, jag har också risk för psykoser och sådär, men då rökte jag ju upp det faktiskt. Nej, men i alla fall, det är historien om jag rökte upp hans hasch. Men däremot så, sen hade jag ju då hela tiden kontakt med hans svenska förläggare Håkan Bravinger och danska förläggare och agent. För att jag ville dels göra en intervju. Men sen hade jag en idé också, som du också och alla andra inblandade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag gillade att vi skulle göra en podd med dig, mig, han, Jaja och Knausgård. Och Daniel Fridell, när han fick höra det, han ville också filma, så att det skulle också filmas.
Ja, men det jag ångrar djupt nu när han har dött. Jag hade ju hela tiden lovat hans folk att skicka... Han valde själv, när jag hade som mest kontakt med honom, så hade han ju valt själv, valt isolering i fängelset. Efter det här med pistolgrejen, han skjutit någon. Och de informerade mig att han skrev i alla fall. Vilket var ett gott tecken, och det kunde han göra bättre där. Sen har han väl gjort sig ovän med många på avdelningen kanske. Jag lovade i alla fall att skicka böcker av dig och mig till honom. Vilket jag inte gjorde. Liksom. Så man tänkte sig, ja men jag gör det sen, och så bara glömmer man bort. Och det ångrar jag djupt att jag inte gjorde.
Ja, men så ser livet ut. Vi vet inte när vi dör.
Okej, men då kör vi igång då. Jag tycker att vi läser några, det är väl en 4-5 dikter var, och läser dem och så diskuterar vi dem.
Du får börja. Age Before Beauty.
Age Before Beauty. Nattbuss. Det är så trafiken rör sig. Vind i en buss som stannat för rött vid dikterparken. En flock negrer stiger av vid Sören Fricks vaj över bron, ett annat ghetto. Grönländaren blev våldtagen i det där skjulet vid Fakta. För evigt skrikaren på språng från uppgång till uppgång.
Ja. Jo, men här, alltså, hur ska man tolka, alltså det man kan tolka, här är jag ju rakt på sak och men det som jag tänker på direkt, det är det här vi pratade om förut, hur han aldrig skulle bli publicerad eller recenserad i Sverige.
Nej,
bara,
här,
han, bara för att han använde ordet neger också.
Ja, det här är bra poesi.
Ja. Vad tänkte du när det stod, bara att det är bra poesi?
Ja, men det är direkt, det är liksom, det är våld, det är på riktigt.
Ja. Ja, men det är det som finns där, liksom, ilskan och våldet framförallt. Jag börjar med... Frågan är om... jag börjar med den här. Som, jag hade ju länge... Jag kan börja förklara varför jag läser. För att jag tyckte att till exempel skillnaden mellan Jaja och Strunge... Jag tyckte att jag saknat den poetiska känslan. Att det inte fanns så mycket. Att det handlar mer om den här ilskan, hatet mot föräldrar som jag har delat gemensamt med honom. Och våldet och det politiska och antireligiösa och sådär liksom. Men alltså läser man noga sen när jag läser om, så finns det ju poetiska där, och det är därför jag läser den här. Det är en av de första dikterna i första diktsamlingen. Utanför dörren heter den. Jag satt i garderoben med en äppelmunk i handen och lärde mig knyta skosnören i stillheten. Apelsiner med nejlikor och rött band hängde från taket som genomborrade vododockor. Det är så jag minns dagis. De andra längtade till jultomten som skulle komma. Men jag var lika rädd för honom som jag var för min pappa. Så här är också en som jag känner igen mig själv.
Vem minns inte jultomten? Jag kommer så väl ihåg när jag genomskådade pappa. Det var ju skorna.
Mm.
Jag var ju 3 år.
Ja, precis. Det är det ju också.
Så, men jultomten har ju pappas skor.
Mm.
Och det var liksom en ganska avgörande krasch, va?
Mm.
Att inte tro på jultomten.
Mm. Ja, men det jag vill säga med också att jag läser den här. När jag pekar på det allmängiltiga, så kände ju jag för min pappa också. Att, och jultomten kanske också. Men framförallt för min pappa som ofta var jultomten. Där jag är uppvuxen ändå med våld. Alltså så långt jag kan minnas från min pappa. Och att
Det handlar ju inte om du är muslimsk eller svensk man. Men det är ju det som den här Athena också har hållit på. Liksom, att, ja, han utmålar att muslimska pappor slår sina barn. Ungefär. Det är en av grejerna. Liksom. Medan i hennes då kritik mot honom säkert, alltså indirekt.
Ja, i mitt fall var
det och de andra också. Hon är inte ensam att kritisera. Han har ju delat folk i två läger.
Ja,
och han har ju, och det här PK-vänstern. Accepterar ju inte att han skildrar då muslimska män så här, men som sagt, det kan vara en vit man också från Dalarna.
Salam Habibi. Jag täljde på en träpinne i skolan när en lärare räckte mig telefonen. Det alltid ringde min pappa med. Vad har jag gjort nu, frågade jag. Och satte telefonen mot örat. Men det var mamma. Hon sa hon hade rest bort. Jag började gråta i träslöjdskjulet. Kvällen innan skickades vi in i vardagsrummet. Dörren till sovrummet stängdes. Ljud bakom dörren. Och en titt genom nyckelhålet. Mamma med en sladd kring halsen. Jag slet upp dörren och han tog av sig sitt bälte. Jag skulle ju stanna i vardagsrummet.
Ja, men den är stark. Det är ju på riktigt.
Det går inte att tänka ut.
Det är det jag säger ur kraft. Liksom, att du går att jämföra särskilt med de här svenska. Liksom.
Ja, okej. Okay. Då läser du... när du läste en dikt nu sist, då är det min tur. Nästa
det är din tur nu.
Ja. Då, här, ge mig första boken.
Den här?
Ja, vi tar varannan ur bok efter bok. Här, den här dikten... hade jag väl mest tänkt att läsa för att lyssnaren ska förstå vad som har gjort den här Athena Farrokhzads upprörd. Han har väl... ja, jag har ju väldigt långa dikter ibland så jag läser kanske inte hela, men jag läser så man kan förstå vad som upprör en viss form av medelklasskulturvänster. Jag kan väl läsa här då. Den heter Till psykopaten. Kvinnlig psykiatriker på säkerhetsavdelning. Hon provade piller på Romal. Afghan-taliban. 24 i verkligheten. 17 på uppehållstillståndet. Han hade skägg. Redan när han var 12 år på uppehållstillståndet. Vi är ett härligt kalifat. Vi är flyktingar utan ålder. Det är därför det finns arabkvinnor i sjuan. Som har pattar så stora. Att det inte finns slöjor nog. Det handlar om ålder och inavel. Kusin plus kusin. Lika med farfar och farmor. Kusin plus kusin. Lika med moster och mosters man. Kusin plus kusin lika med faster och fasters man. Faster plus fasters barn. Man lika med noll barn. Kusin plus kusin plus farbror och farbrors fru. Farbror plus farbrors fru lika med handikappade barn. Romalm, isolering. Han är den perfekta terroristen nu. Sen fortsätter den här med att stoppa nu. Men ja, jag ville läsa början på den här dikten för att man också ska förstå den här Athenas vrede.
Ja, herregud. Alltså, hade jag och du skrivit det här så hade vi hamnat i alltså Kronobergshäktet.
Och, men här är ju också kanske vad jag sa, att det är också, man måste också säga att den sålde så mycket att han blev så uppmärksamma, kanske handlat att det kom, vi får ju inte skriva det där, att det handlade om att kritiken kom från den muslimska världen.
Ja, men alltså, grejen är ju den, alltså jag känner ju många muslimer.
Det är samma sak när han liksom
alltså det som irriterar muslimer som jag känner, som är från förorten, det är framför allt de som gör karriär på att vara pseudoinvandrare. De har liksom en pappa som har varit någon sorts jävla pilot någonstans. Och så har de en mamma som har knullat med honom. Och så har han blivit någon sorts ghetto-värsting. Vilket han naturligtvis inte är, va? Alltså, och återigen, Torsten Flink har aldrig kört... Man kan säga mycket om Torsten. Men han har aldrig kört det kortet.
Inte marokkankortet. Och det var det jag sa i boken. Varför gjorde inte du som Jonas Hansen Kemmer till att kalla det Torsten Hassan Flink? Du är ändå mer marokkan än vad han är.
Ja, men alltså, Torsten är för hederlig. Och det sticker väl i ögonen på folk att de ser det. Nu ska vi ta en lite längre dikt som är väldigt dramatisk. Den heter Hörsör.
Ja.
Ja. Den heter Ersättare. Dealen drar till Emiraten. Han överlämnar röktelefonerna till mig. Och en väska med kakor och vågar. Kom ihåg när det är kattat. Då du är dealer. Och inte låta någon få krita. Pundare kommer aldrig tillbaka. Men om någon av de stora behöver något, så bara ge dem. Om du inte vill ha en problem. Aldrig visa vad du har i dina händer. Inte röka med kunderna. Och håll en öga på det blå. Om det blir problem, bara ring Issa. Han poppar en dolol och rostar en cig. Och inte ha paranoia. Lägg dina kulor i blöt. Rök en bit. Jag är tillbaka om 2 fredagsböner. Han sticker till mig 10 gram. Och säger, här har du lite röka. När jag kommer tillbaka, du får pengar. Kniven är slö, så jag biter, jag väger, jag förpackar. Telefonen ringer och vänner vill ses. Den sneda axeln, studenterna, pensionären, blatten i Forden, negen, kusinen, horan, missbrukaren. Kom till den gröna längan nummer 23. Kom till tunneln, kom till fakta. Jag fixar en kund här och där. Vem är du, frågar kurden. Jag är dealen, säger jag, vad behöver du? Vet du vad jag kan få tag på? Tjack. Jag vet inte vad du kan få, tjack. Och jag har slut på dolol. Vad har du då? Jag har små bitar för 100 kronor. Och 5 gram för 300. Du bara integrerad. Men kallas mig för 300. Jag har abstinens. Alkoholisterna sitter på bänken och betraktar generationerna. Och det stora går runt med steroider i humöret. Och rökbilarna rullar in och ut ur området. Och mullorna går till bönehusen. Snuten patrullerar framför fakta, bakom fakta. På gatorna, på stigarna, vid de vita längorna, vid de gröna. Så jag skickar bort kunderna till mammas uppgång. Kastar kratsar från balkongen. Och hämtar sedlar i postfacket. Området kokar. 2 av de stora satt i en bil. När en flock från den andra längorna kom med knivar och påkar, slog och högg i 20 sekunder och försvann in i uppgångarna. Så nu är det möte vid fakta. Alla är samlade. Det stora och det små. Och det är mitt emellan. Skottsäkra västar delas ut. Och utgångsförbud för det passiva på kvällen. De kör runt på motorcyklar och håller koll på området. Det kritar lite mycket här för tillfället. Telefonerna ringer. Det gamla numret och det nya numret. Jag skickar över dem till samma uppgång. Jag går förbi snuten. Men jag släpper ut mina fritfulla lockar och vickar lite på röven. Och vad sägs om att göra något åt de andra blattarna först? Kunderna trippar i uppgången. Jag ger dem vad de behöver. Och den gamla kunden får det nya numret. Jag får slut på stora knatschar. Går hem efter ryggsäcken. Och cyklar ut till mellanhandens mellanhand. Han faller på knä vid sängkanten. Och letar fram ett par vakuumförpackade kakor. Du kan bara katta här, säger han. Det finns en våg och en tång i vardagsrummet. Jag delar kakorna och mäckar en joint av resterna. Jag röker dem och cyklar tillbaka. Kusin Bilal ringer. Och han har kusin Adnan i hälarna. Han själv cyklar och fixar till dem. Och säljer dem på den blå Avis. Han har slutat röka men vill ha lite till sin lillebror. Jag ger honom en knatsch. Biter ett hörn av min egen. Och ger honom det också. Hälsa och ta hand om dig. Jag går till tobaken efter sig. Vad händer Gyldendal? Har du börjat dila? Jag vill inte ha 7 somalier smutsiga händer i handen. Så jag hälsar min knutna näve mot 7 somaliers knutna nävar. Och fortsätter in i tobaken utan att svara. Hej författare, säger Sharif. Han säger Adrianat. 20 prins tack. Hej författare. Jag röker en godnattis i en stulen bil med några från området. Sätter mig och tänder min joint och håller händerna i fickan. En motorcykel låter mitt mittersta längtan. 2 rånarluvor kör emot oss. Tittar in genom rutan. Känner igen oss och kör vidare.
Jo, men det här beskriver ju verkligheten och Sam och liksom en sån här som om vi tar på mig själv, alltså som jag sitter i mitt mörka hjärta och spelet. Det kan inte publiceras om det är från en svensk författare som skriver om folk som har levt den här världen och har mördat kanske till och med. Eller här
alltså knarkt. Danska polisen är något mer pragmatisk än den svenska.
Nej, det handlar inte om polisen, men också att det är också som vi hade förr, att det är sånt här upprör också att han prata på det sättet om somalier och så här. Men han beskriver ju en verklighet. Det är samma sak med hans brott han anklagades för då, trakasserier mot en kvinna. Han ska hotat någon kvinna att han skulle våldta henne. Han har skjutit henne i foten. Det är ju inget. Jag tror inte du, jag kan inte ta det i försvar och jag tror inte du gör det heller. Men däremot så man kan fördöma handlingar men inte personer. Samma sak där, det har inte analyserats de domarna.
Nej, men
alltså, och även om han har gjort fel, vilket är så möjligt att han har, så måste hans verklighet få gå fram då, i litteraturen. Nu ska vi se vilken jag ska ta här. Då är det min tur. En bibel. Den sista kanske. Vad vill du säga mer om den där? Du läste en väldigt lång dikt mer.
Det känns
som att du beskrev en dikt ur en langares liv.
Alltså den ger en bild av en kväll. Alltså det finns en poesi i bakgrunden, va. Du känner på något sätt sensommarnattens kyla, va.
Mm.
Du känner på något sätt effektiviteten i handlingarna. Du känner på något sätt upphetsningen av våldet. Du känner på något sätt en massa saker som inte står bokstav för bokstav. Men hos en riktig poet så känner du saker som inte finns i texten.
Mm. Här vet jag inte hur om det är allmängiltigt, men den här dikten som jag ska läsa nu 63, den handlar ju, den är nästan identisk. Den handlar om mitt liv när jag var 15-16. Den heter Kontaktperson. När jag inte var i verkstaden gick jag i specialskola. Jag gjorde 2 sidor grammatik om dagen. Och så monopol resten av tiden. Det hade gett upp att undervisa mig i matematik. En fredag fick jag en uppsats i läxa. Måndag morgon skummade läraren igenom uppsatsen. Hon sa att det var något. Jag hade skrivit av från nätet. Jag skrev en ny med detsamma. Sista skoldagen innan jul gav hon mig strunge samlade. Och hon sa, säg det inte till någon. Hon hade skrivit en dikt på första sidan. Efter lovet pratade hon om litteratur och filosofi. Och andra ämnen också. Hon skrev själv på en roman. Jag läste hennes manuskript. Hon gav mig flera böcker och skickade mejl. Bjöd hem mig till sin man och sitt barn. Genom en port. In i en lägenhet. I böcker i hyllor och dyra gitarrer på väggen. Jag tog min examen och fick bra betyg. Nu tyckte kommunen att jag kunde flytta tillbaka till Århus. Hon kontaktade min socialassistent. Jag fick en lägenhet i hennes stad. Hon blev min kontaktperson. Min mamma och mina syskon kom och hälsade på. Min lillebror skrev dansk för livet på min tidning. Det började med en kyss som det väl alltid gör. Men den bok vi skrev tillsammans var inte lämpad för högläsning. Först fick hon sparken, sen blev hon skild. Och en frostklar dag i början av februari flyttade jag tillbaka till Århus. Så det här, jag vet inte hur det här är ju mitt liv. Jag har ju varit med om precis samma sak, men jag vet inte hur du, så därför berör den ju mig. Jag tycker att han hade mer guts än, jag önskar att jag hade haft hans guts, för han polisanmälde kvinnan. Och då, som vi sa tidigare på podden, han snodde hennes mans grejer och lät
sig. Det var ju taskigt gjort.
Ja, det är lite av det här, kanske.
Mm. Nu ska vi se här. Vad fan har... 40-63-96.
Jag läser inte så långt då.
Ja, men det har jag lagt på här. Kåt. Jag var påträngande och fick hennes ovilja. Och trängde mig på från höften. Jag tog henne utan våld. Hon satte sig på sängkanten, avklädd och avdankad. Vi avvecklade vår relation lika lätt som vi hade utvecklat den. Och månadernas tystnad kom emellan oss. Ihåliga känslor och urholkade värderingar. Jag har bara rännskita till övers. Jag tror att det är få författare som har skrivit så brutalt om one night stands.
Ja, då, men då, ja, då håller jag med om det. Den hopar ju faktiskt den dikten jag hade tänkt att läsa. Kan läsa den. Den heter Jetlag förmörkelse. Jag kommer inte läsa hela, utan jag läser bara första sidan. När jag vaknar spelar symfonin. Från en spricka i himlen. Satan har varit här. Fyra cigarettfimpar kämpar i toaletten. Vin och urin är samma flod. En sjuk skit i hörnet är svart, sen grön, sen röd. Jag har fortfarande festmåltiden i min mun. Jag är ofullkomliga mellan mina ben. Jag har knullat ett liv ur en liten flicka. Med protesen jag ärvt av min pappa. Jag kände blodet. Jag gav upp dagens kristall och hoppet till höger om mig. Jag sökte skydd från mänskligheten. Jag åt dagens måltid i en grop. Jag tog storhetsvansinne till mig. Jag hukade för regnet som en annan idiot. Jag nedtecknade synderna och skickade dem från korrektur hos profeterna. Jag frikände syndarna från samvetet som är ruttet, som en hjärna som måste vara en förbrytelse. Jag letar fortfarande efter min förhud. Det här vill jag väl först också... Det hopar ju på det här som du läste om.
Mm.
Men det här med slutet med förhud, det är återkommande också. Det finns en annan dikt som vi hinner inte läsa alla. Nej. Men där, han, där hans bror spänns fast och de skär om honom och sådär. Och han, ja, är ju palestiner. Men,
alltså.
Ja. Ja, men mamma vill ju omskära mig. Och så jag tänker ju också på det här personligt. Men då var farsan, trots att, och det här ska jag ju tacka honom för, trots att jag har egentligen samma problem med min pappa som Hassan hade sin. Att då sa ju farsan, det är ju, det är helt jävla bizarrt, skär i en bebispitt. Nej, såklart du inte ska liksom. Ja. Klart du inte ska omskäras. Sen bodde jag i New York och där skär jag om. För att alla läkare är judar också. Det var därför min exfru fick extra bra behandling. Av läkarna och sådär. Så du skär ju om även folk som inte är judar, svarta och sådär. Typ 40% av amerikanerna.
Va?
Jo, jag tror att det är så högt. Men i alla fall, framförallt alla judar har, finns det ju mer i New York än i hela Israel. Så när min son föds då frågar ju läkarna såklart om det. Och min exfru tjatar på honom att min son ska skäras om. Och då sa jag ju också, fan, jag helt, då citerade jag ju farsan, helt jävla bizarrt skära i en bebispitt. För där i New York, judar och läkare och araber säger ofta, ja, men det handlar om hygien och så. Ja, möjligtvis för kvinnan, men inte för männen. Det finns ju att du föds där som, att den är som ett skydd. Och jag mötte så pass många judar och andra människor i New York i min egen ålder som hade problem att det är ju lätt att skära fel med förhuden. Så att det fanns en intresseförening med massor med människor som inte ens kunde runka för att de blev omskurna fel.
Oh,
vilket många blir. Vilket jag tror kan vara problem på många för övrigt utav dem. Men i alla fall, det här återkommande, hans huvudsart, han trycker i och skär i bebispittar. Och det håller ju med honom också, så där kan jag identifiera mig. Och min exfru fortsatte, även när min son var 10 år. Och det är också helt bisarrt att han ska sövas ner och skäras om då. Så, men jag var där. Ja, men där gjorde farsan en bra grej mot mig, ja. Som är tacksam. Och som jag sa också alltid. Men okej, ta nästa dikt upp.
Ja, nu ska vi se vad vi är på sidan. Nu är det sidan 63. I den här nya. Två. Också en kort dikt. Hamnkaptenen. Mannen i gränssill. Blablabla. Klipp. Hamnkaptenen. Mannen i grannsällen var hamnkapten. Han dödade sin granne när han en kväll blev ditbjuden på köttfärslimpa. Han njöt av måltiden, höll bordskicket, greppade kökskniven och tackade för gästfriheten med 47 hugg.
Ja.
Mm. Alltså i all sin korthet har den en, alltså det finns något som heter lakoniskt, va?
Mm.
Och det betyder att man skriver inte ett ord för mycket.
Nej.
Och här ser du framför dig en scen som är minst sagt dramatisk, va?
Mm.
Och det finns inte ett enda ord för mycket.
Mm.
Alltså det visar ju då att den här Yahya Hassan, han var inte bara ett naturbarn. Han var en fullständig, fulländad författare, va?
Mm. Jo, men det sa jag. Jag känner ju hans svenska förläggare, Håkan Bravinge, på Nordstedt. Han skrev ju det, att tillbaka boken. Han skrev det att allt är genomtänkt. Varenda mening, varenda ord har han arbetat med ändå. Liksom. Det är inte som man tror att det är något flöde av rockpoesi, som du kallar rockpoesi, sånt.
Det finns så jävla mycket dålig rockpoesi att man bara kräks.
Ja. Kan vi börja med den här? För då kommer vi tillbaka till debatten som föregår. Det är en viktig dikt, tror jag, nu, just nu. I den svenska debatten. Det är en av de inledande som heter Poesiuppläsning i gettot. Flygförbud. Bombhundar och barrikader. Stridsklädda poliser på gatan. Och skarpskyttar på taket. Jag pruttar på säkerhetspolisen i den skottsäkra jeepen. En knutte bakom ratten. Öronsnäcka i elefantörat. Alla de intellektuella har sommarstugor och är rädda för stormskador. De bor på Österbro och oroas av gängbråken på Nörrebro. De vispar grädden på gräddhyllan och piskar barnen med idyll. De hälsar hellre på en kändis än en kompis. Jag ligger i fosterställning i Martin Krasniks barnsäng bakom den lilla toaletten. Jag gömmer mig fan hos en jude.
Nej, men den här säger ju allt om kulturliten som han föraktar.
Ja.
Och också det som är problemet med Sverige och de han pratar om på Gräddelon. Du kan ju inte använda det här som han skriver hos en jude, fast vi gör det, vi människor som lever med varandra, som inte är
PK. Ja, alltså det finns ju... Alltså bara tanken att jag
skulle... Borde så få, det är sån liten klick i Sverige. Det är så få, det är, vad heter det, Göteborg? Ja, men det är Hisingen. Ja. Det är några få områden liksom. Så du... Hade du någon kvar? Ja.
Alltså vi ska inte läsa 13.
Nej. Nej, men jag hade bara två korta. Låt mig ta dem.
Ska... Nej, inte 13 riktigt. Ta väl en av dem. 13 ortuttal.
Ja, men då tar jag den... Jo, jag vill ta de här två snabbt, två korta. Jag börjar med den här. Från sista diktsamlingen. Jag är Hassan 2. Pöbel. Jag besökte diskoteket. Som jag besökte biblioteket en gång i tiden. Jag kastade mig över kvinnor. Som jag kastade mig över böcker. En gång i tiden. Men förordet var för långt. Mitt engagemang saboterades. Främlingar blev bekanta och bekanta blev främmande för mig. Medan främlingar ville lära känna mig, ville bekanta inte längre kännas vid mig. Min skugga övergav mig och en skepnad sänkte sig över mig. Senare blev jag en karikatyr av mig själv. Här känner man den här, som jag tänkte när han dog, att i ett rituellt självmord han har begått kanske, att det var som en installation.
Nej,
men inte riktigt. Men man känner den här föraktet över som framgången medför, som om vi tar andra som hade, jag tänker på Kurt Cobain som dog för tid.
Jo, det var en bra dikt.
Ta sista som avslutar.
Ja, det var en bra dikt, tillåter jag dig.
Ja, och så tar vi den sista som avslutar. Och...
Nej, men jag ska läsa en till dikt också.
Ja, jag tar den här sista som, den är bara på några rader som ni tycker sammanfattar. Där, och den skulle vara bra att avsluta det här med. Den heter det här att... De försökte göra mig sjuk i sinnet, men de kan inte suga ut min must. De försökte kväva min livsglädje, men väckte blott min lust. De skulle aldrig ha satt kurs mot min kust. Den slutar den här. På något sätt, jag tycker att de här sista dikterna förutspår.
Vi ska se om den håller de sista jag har. Får ni pappret nu då? Här. 96. Det här är en vacker slut också. Stark som en kvinna. Jag fick en psykos på min hjärna. Jag slog min egen mamma. Och förstod att hon är starkare än så. En kvinna förblir min stjärna. Det är vackert.
Ja, jag avslutar där.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.